Man kan väl säga att vi har ju kommit fram till att det är en väldigt långtgående rekommendation som jag lämnar till regeringen, nämligen att vi anser att den här fonden bör avskaffas och att regeringen bör inleda en process för att avveckla fonden, hitta en annan lösning för att ta om hand om de avlidnas pengar.
Allmänna arvsfonden bildades 1928 när riksdagen beslutade att kusiner och mer avlägsna släktingar inte längre skulle ärva. Arv från den utan släktingar och utan testamente skulle inte heller tillfalla staten. Istället skulle arven gå till allmännyttiga ändamål. För att möjliggöra detta så inrättades Allmänna arvsfonden, där mottagare av pengar ur fonden skulle vara barn och ungdomar. Idag ska pengarna riktas till barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Fungerar systemet med Allmänna arvsfonden ändamålsenligt och är det effektivt? För att få svar på de här frågorna och många andra så har jag bjudit in riksrevisor Helena Lindberg, som var beslutande riksrevisor bakom rapporten Allmänna arvsfonden, pengar som söker mening. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast. Uppskattat, Helena.
Tack så mycket.
Först och främst, vi kommer uppehålla oss mycket kring den här granskningen just om Allmänna arvsfonden. Men först och främst, hur mycket pengar har Allmänna arvsfonden? Hur mycket får de varje år? Hur mycket delar de ut? Och hur mycket har de på banken?
De har mycket pengar, över 12 miljarder. Oj. Och de delar ut knappt 800, men det flyter in ungefär drygt 1,2 miljarder ungefär.
Mm. Det är mycket pengar. Är det bara pengar då som är icke-testamenterat eller då som faller från personer som inte har nära arvingar?
Alltså fonden får ju pengar som du inledde med från de som avlider utan att de har arvingar, legala arvingar eller testamente. Men man får också faktiskt in pengar från metallåtervinning i samband med kremering av avlidna.
Ja, ganska mycket pengar helt enkelt. Du har funnit att systemet med den Allmänna arvsfonden fungerar varken ändamålsenligt eller effektivt. Och det är det som är den övergripande revisionsfrågan som du har haft att ta ställning till. Och den har besvarats i rapport med tre följdfrågor och deras svar. Jag tänkte att vi kan gå igenom dem en och en lite övergripande. Den första delfrågan är Kammarkollegiets handläggning av projektansökningar effektiv, och har arvsfondsdelegationen ett tillräckligt gott beslutsunderlag för sina beslut om projektbidrag? Och då ska vi kanske börja med att säga att Kammarkollegiet, vad är deras roll i detta?
Så Kammarkollegiet är en myndighet under regeringen och de har då ett administrativt ansvar för att bereda frågor som sen går till arvsfondsdelegationen för beslut.
Och det är de som då fattar beslut i...
Nu blir du ganska teknisk.
Ja,
och då kan man säga att vi lägger alltid upp våra granskningar. Vi ägnar oss ju åt revision på Riksrevisionen. Ja. Och då har vi alltid en övergripande revisionsfråga. Det var den du inledde med. Och den övergripande frågan besvarar vi med hjälp av tre delfrågor. Så att de tre delfrågorna ska så att säga bära oss fram mot svaret på den övergripande frågan.
Just det, så det är så som ni alltid arbetar. Mm. Om vi då tar den här första frågan, vad menas med effektivitet i det här sammanhanget?
Alltså effektivitet är också ett begrepp som är revisionellt. Och då handlar det om hushållning, resursutnyttjande och att man når de mål som är satta för olika verksamheter. Måluppfyllelse, resursutnyttjande och hushållning kan man säga.
Mm. Och hur väl lyckas man i den här första frågan då?
Så jag skulle vilja säga att vi för att förenkla lite då, så säga att vi har granskat tre olika delar. Vi har granskat Kammarkollegiets och arvsfondsdelegationens arbete med själva projektbidragen, alltså beredningen av projektbidrag. Sen har vi granskat hur kontrollen fungerar, Kammarkollegiets kontroll av de då utbetalade projektpengarna och de organisationer som man betalar ut till. Och sen så har vi också granskat, haft ett systemperspektiv, för vi har granskat systemet med Allmän arvsfond i sig. Och tittat på och försökt att fokusera på, passar det här systemet idag som du inledde med? Mm. Så grundades eller bildades ju Allmänna arvsfonden 1928. Det är nästan 100 år sedan. Och det har hänt väldigt mycket på det här området. Och ett av syftena med fonden då var ju att ge pengar till unga och i första hand då barn och unga för att lösa sociala frågor och sådant som inte omfattades. Vi hade ju inte en välfärdsstat då. Nej. Vilket vi ju har nu. Så det är lite bakgrunden till vår ingång. Vi har ju identifierat då att det handlar om mycket pengar, miljarder som jag nämnde, och det här är en verksamhet som då staten ansvarar för.
Mm. Och fungerar det effektivt?
Så man kan väl säga att vi har ju kommit fram till att det är en väldigt långtgående rekommendation som jag lämnar till regeringen, nämligen att vi anser att den här fonden bör avskaffas och att regeringen bör inleda en process för att avveckla fonden, hitta en annan lösning för att ta om hand om de avlidnas pengar, helt enkelt.
Ja, just det, för vi har ju som sagt inget system för att man kan ärva i många släktled bort, utan det är ganska koncentrerat. Och, det kan man ha olika synpunkter på, men som dagens system ser ut så måste pengarna hamna någonstans som det är över.
Och det är ganska vanligt. Vi är inte unika alls i den delen, utan det är många länder som liknar oss som låter den legala arvsrätten stanna och inte låter kusiner arva. Det är ju det handlar om här i första hand. Och till exempel våra nordiska grannländer, alla utom Norge. I Norge får faktiskt kusiner arva eller efter avlidna.
Mm. Och då, jag tänkte att vi kan komma in då på andra delfrågan då, eftersom rekommendationen är att man kanske då lägger ner hela den här verksamheten. Och den andra delfrågan är, har Kammarkollegiet en effektiv kontroll av organisationer och utbetalda projektbidrag? Vad har ni funnit där?
Alltså, vi tycker ju att kontrollsystemet är viktigt, självklart. Men egentligen måste man kanske börja i beredningen av projektbidragen. Och då, om jag får uppehålla mig lite där,
absolut,
så skulle jag väl ändå lyfta fram att det är ju ett problem i sig. Att fonden är så stor, att det flyter in så mycket pengar. Så att oavsett egentligen hur effektiva de är på att hantera ansökningar, så kan man inte göra av med pengarna. Och det gör ju att det inte blir en ordentlig konkurrens om medlen och därmed inte heller prioriteringar. Och det vi har sett i hanteringen då utav bidragsansökningar i ansökningsfasen är att det kommer in äskanden som då det förs en dialog med Kammarkollegiet om, med handläggarna där, och väldigt stora belopp. Och att man så att säga har väldigt mycket samtal om hur man ska utforma budgeten. Just, och det är en risk i sig.
Det, man hjälper till.
Vi tycker att man bör ha ett system där man har lite större armslängds avstånd från beslutsfattare och hur projektansökningar utformas.
Och det är inte så många som ansöker. Hur många är det som får avslag då?
Det är ungefär en fjärdedel som får beviljat, resten får avslag. Och det kan man ju diskutera om det är mycket eller lite. Det är ju liksom en subjektiv uppfattning. Men det viktiga här, budskapet, är ju att det går inte att göra av med pengarna.
Nej. Och, trots
och det skapar incitament som inte är sunda och leder till, lite som rubriken antyder, pengar som söker mening.
Just det, och då hjälper man till då från arvsfondens sida för att kunna göra slut på pengar, så man hjälper då de som söker bidragen. Och så går det till då. Men och hur fungerar sen kontrollen då?
Ja, och där tycker vi att man kan göra mycket mer, både i förhandskontroll men också i efterkontrollen. Vi tycker att man bör kontrollera firmatecknare, man bör veta så att säga vilka organisationer det är man lämnar bidrag till på en mycket, mycket större nivå, och ha bättre koll också på om man söker på flera alltså samma organisation söker väldigt många olika bidrag till olika projekt.
Men det har man inte kontroll på alltså? Man vet inte om...
Jo, delvis, men det kan systematiseras mycket bättre och man för, tycker vi bör föra förteckning över firmatecknare och kontrollera firmatecknare på ett bättre sätt. Till exempel om de förekommer i olika... Ja, om de har lämnat in inkomstdeklarationer och annat. Så det här kan man göra mer.
Mm. Det låter, om jag tillåter mig en parentes som du inte behöver kommentera alls, men det här låter som ganska mycket av de bidragspengar som betalas ut till exempel via MUCF och sådär, så har vi ju sett en liknande problematik där, att pengar har gått ut till organisationer som ibland inte ens finns.
Mm. Ja, och det kan också förekomma närstående situationer och jäv och det kan vara så att man har dubbla bidrag på, ja, i olika typer. Så att här bör man reda ut bättre i förhandskontrollen. Och sen är det viktigt också i efterkontrollen och att man ställer krav. Att det faktiskt, om det nu har förekommit någonting som inte skulle förekomma, att man har krav på den organisation man har betalat ut som svider lite. Så att säga. Det bör ju vara incitament för att göra rätt.
Ja, och konsekvenser för att göra fel.
Vi har till exempel sett att man har tillåtit sådant som absolut inte bör tillåtas i efterhand i olika typer av projekt. Till exempel att man får hyra betalt för egen bostad eller annat.
Oj, det här är intressant. Nu har ju ni bestämt att ni skulle titta närmare på Allmänna arvsfonden. Men vem har granskat dem löpande?
Alltså vi är ju, Riksrevisionen är statens externa revisorer, så att vi granskar ju både Kammarkollegiet inom ramen för den årliga revisionen och även Arvsfondsdelegationen inom ramen för den årliga revisionen. Men här har ju vi ju gjort en effektivitetsgranskning för att just kontrollera så att säga, systemet med den allmänna arvsfonden, där Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen är två aktörer. Och sen har vi ju också rekommendationer och medskick då till regeringen, eftersom det ytterst är regeringen som ansvarar för hur systemet är utformat och äger frågan om behöver lagstiftning ändras och så vidare.
Kan du ge några exempel på, du var inne på några, men där kontrollen varit särskilt bristfällig. Du nämnde att det har gått pengar till privatbostäder och sådär, men är det någonting annat som har varit i ögonfallande i din synvinkel?
Ja, vi på Riksrevisionen har ju ett väldigt långtgående mandat. Vi får till exempel då begära in upplysningar och information och ta hjälp av alla aktörer som vi behöver få information från för att kunna genomföra en granskning. Så i det här fallet, i den här granskningen, har vi bett både Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att göra slagningar åt oss i sina register. Och då kan vi ju se då anonymiserat form att det förekommer en stor överrepresentation av organisationer som förekommer till exempel på Finanspolisens penningtvättsregister eller ID-registret, och vi ser också förekomst av både misstankar och domar kring då både grov brottslighet och demokratihotande verksamhet.
Är det möjligt för Arvsfonden själv att kunna göra en sån granskning?
De får inte ta del av den typen av uppgifter. Och det är det som är det unika med Riksrevisionen, att vi kan få del av information som ingen annan har möjlighet att få.
Men domar kan ju vem som helst se.
Absolut.
Så där skulle man ju då kunna titta. Man kan ju tänka sig att om man skärskådar då en ansökan som har kommit in, så kan man ju se vilka huvudmännen är och kanske bedöma ett sånt.
Man kanske också kan kartlägga om det finns näringsförbud eller annat.
Mm. Och det är ju inte hemlig information.
Nej.
I rapporten får man ta del av några typiska designer på projekt då som har sökt pengar. Och en av ansökningarna låter så här. Projektets övergripande och långsiktiga syfte är att medverka i arbetet med att motverka och förebygga psykisk ohälsa, stress och liknande hos unga och vuxna, flickor och pojkar, män och kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar genom att utveckla ett målgruppsanpassat program, en verktygslåda, med en syntes av skogsbad, mindfulness och hikari för målgruppen. Slutcitat. För mig är inte det här helt solklart hur det här ska kunna förebygga psykisk ohälsa, i alla fall inte på en så kort beskrivning. Varför har man inte dragit i bromsen när den här typen av floskulösa ansökningar kommer in?
Den frågan ska du egentligen inte ställa till mig. Jag kan väl konstatera att det förekommer ju en stor mängd viktig och bra verksamhet. Mm. Men de nedslag vi har gjort i våra urval utifrån riskbedömningar och ett logiskt och genomtänkt sätt att välja ut, och så ser vi ändå tillräckligt många felaktigheter, kanske då lite
vaga beskrivningar,
lite så som man kan sätta frågetecken för, och andra saker som är väldigt allvarliga. Mm. Och det är ju egentligen, återigen då, det är en fond där det finns så mycket pengar och det är ganska lösa kriterier och också svårt att då formulera. Det ska ju inte gå till löpande verksamhet i organisationer. Det ska vara treåriga projekt som ska leda till att vara utvecklande. Hur definierar man det?
Mm. Ja, det är väldigt svårt att definiera, men jag kan också tänka mig att den som i ganska många andra sammanhang lär sig vilken typ av vokabulär som krävs, så kan man fylla i då, ticka rätt boxar i formuläret för att då lättare kunna få pengar. Och den som är då skicklig eller förslagen kan ju naturligtvis se till att uppfylla de kriterier som har ställts upp. Men det där kanske var mer under kategorin som jag skulle beskriva som då lite diffus och märklig. Men du nämnde tidigare kriminalitet och också penningtvätt och demokratihot. Men varför gör man sånt här inom ramen för att ha ideella föreningar? Hur används de i kriminella eller demokratihotande sammanhang?
Det förekommer, som vi då har fått uppgifter om, organisationer som då är föremål för misstanke för demokratihotande verksamhet. Exakt hur det där ser ut, det kan jag faktiskt inte svara på, men vi har ju fått fångst på det bland de sökande för de här olika projekten då, som har det här ändamålet, att det ska gå till äldre, funktionsnedsatta eller barn och unga, så är det många aktörer som, ja, tillräckligt många för att vi ska bedöma att det är så allvarligt att vi hamnar i den slutsatsen som vi hamnar i.
Och sen är det väl också, dels så finns det pengar att söka, och sen är det väl så att ideella föreningar är det svårare att få insyn i än i till exempel ett företag.
Ja, absolut.
Så det är väl ett viktigt skäl. Den tredje och sista delfrågan, den lyder: har regeringen styrt Allmänna arvsfonden så att verksamheten passar samtidens förutsättningar? Och vad menas då samtidens förutsättningar i det här sammanhanget?
Det var lite det jag var inne på tidigare. Den här fonden inrättades 1928 när vi inte hade en välfärdsstat och socialtjänst och fritidsaktiviteter uppbyggda på det sätt som vi har idag. Så att vår ansats har ju varit att granska systemet, och då är det ytterst regeringen som har ett ansvar här i att vårda systemet. Och regeringar har gjort det över åren, och man har haft utredningar och ändrat en del av lagstiftningen etc. Men så det är det som den delfrågan är tänkt att fånga för att svara på den övergripande revisionsfrågan.
Och svaret är helt enkelt att det haltar lite?
Ja, framförallt att tiden har sprungit ifrån, och just det här problemet med att det finns för mycket pengar som ger felaktiga incitament, att det är också en del av problematiken. Förutom att vi har en helt annan situation idag med vår välfärdsstat än vad det var 1928, så är det också så ett problem att det flyter in för mycket pengar hela tiden.
Ja, och det är ju inte så konstigt. Det finns ju ganska många stiftelser till exempel som inte kan dela ut pengar helt enkelt, därför att det ska gå till knyppling för sjömäns änkor i vissa kommuner som har spelat ut sitt syfte, och det är inte så konstigt. Ja,
nej, och det är ju viktigt att det system vi har, för det är ju ändå avlidnas tillgångar som ska hanteras, att man gör det med respekt för de avlidna och att systemet faktiskt uppfattas som legitimt idag.
Ja, och precis. Och det är väl allra extra. Om pengarna slösas bort är det ju tråkigt, om pengarna går till demokrati eller demokratihotande eller kriminell verksamhet, så är det ju ännu mycket värre än att kasta bort pengar.
Ja, också i takt med att vi täpper till brister på andra delar av vår välfärdsstat, så kanske man söker sig till den här typen av utbetalningsprocesser från just den här kretsen av aktörer.
Det ser vi på många andra områden också. Alltså de blir entreprenörer i hur man söker olika typer av bidrag. Och det är inte så konstigt. Det här är ju ganska skickliga opportunister. Så det måste man ju ge dem. Vi nämnde storleken på Allmänna arvsfonden tidigare. Men de här projekten ska löpa i 3 år. Och hur mycket pengar får man då i normalfallet för de här projekten? Jag hoppade till lite när jag såg den siffran. För det är i mina ögon mycket pengar.
Det är mycket pengar. Och det är därför vi menar också att när man betalar ut så mycket pengar, så bör man ju ha kontroller av att det är aktörer som kan hantera 4, 6, 10, upp till 10 miljoner, ha anställda, sköta skatteinbetalningar, pensionsavsättningar etc. Och även det menar vi bör ju vara en del av förkontrollen också. Så det är mycket pengar. Mm. Det är som sagt 6 miljoner är inte ovanligt.
Ja, och det är mycket pengar för då misstänka i huvudsak ganska små organisationer som ska ta emot de här pengarna.
Det ser väldigt olika ut. Mm. Så att det kan finnas både för små och stora organisationer. Men det är 3-åriga projekt och det ska inte täcka löpande verksamhet. Det ska vara utvecklande. Redan där har man problem i att definiera vad som är vad, så att säga.
Med risk för att det är en ledande fråga, men om man tittar på budgetarna för de här projekten då, som kan sträcka sig upp mot 10 miljoner kronor under en 3-årsperiod, är de relevanta för projekten eller försöker man tanka ur mer pengar än vad som är rimligt?
Jag kan inte ge dig svar på den detaljnivån, för att det är inte jag själv som har suttit med och studerat akterna. Nej. Men jag vet att min projektledare har varit väldigt bekymrad, och det är ju också en del i våra slutsatser att förkontrollen bör vara bättre, och den här processen som finns inom ramen då för beredningen av projektansökningar, där det förs en dialog, som jag var inne på tidigare, mellan den sökande och handläggare på Kammarkollegiet, och att där så händer saker och ting, och det tycker vi är alltså man bör ha ett armslängds avstånd från den beslutsfattande och hur man utformar projekten, så att det finns utrymme för förbättringar där helt enkelt. Budgetfrågorna hanteras egentligen väl legärt i förhållande till den storlek på budgeten som du nämner.
Hade det varit små pengar så kan man förstå att det inte har varit värt att granska det lika mycket, men det, som sagt, det är mycket pengar. Och om vi då går vidare till vägen framåt, så förespråkar du en process för att avveckla systemet med Allmänna arvsfonden, och menar att en rimlig utgångspunkt för en ny ordning är att arven hanteras inom statens budget. Och det är ju egentligen motsatt slutsats som drogs när man bildade den Allmänna arvsfonden, där man explicit sa att det här ska inte tillfalla staten utan användas separat. Varför landar du i den slutsatsen?
Alltså det här med att inleda en process, i det ligger ju att det behöver utredas och genomlysas ordentligt, och att tänka sig ett sånt förfarande med att man låter det gå in i den statliga budgetprocessen där det görs avvägningar och prioriteringar, och man kan tänka sig olika modeller och lösningar för det. Varför vi har nämnt det i granskningen, det är ju därför att vi har gjort också en liten utblick utanför Sveriges gränser, och det förekommer i länder i Norden, i andra länder, till exempel har vi tittat på Tyskland och Frankrike och så. Så att detta är inte något ovanligt sätt att hantera det. Det finns också länder som har haft allmän arvsfond och avskaffat den och valt den vägen. Mm. Men sen kan man inom ramen för det hitta såklart då olika modeller för att kanske öronmärka. Det är också så att när den här fonden inrättades 1928 så delades det inte ut statsbidrag till civilsamhället via statsbudgeten. Men det är ju faktiskt en ordning som vi har idag. Mm. Du nämnde ju själv MUCF, och det finns andra statliga myndigheter som delar ut statsbidrag.
Folkbildningsrådet, så, ja, och sen gör väl kommunerna en del utbetalningar också.
Så att det är som sagt inte, tanken är inte så långt bort. Men rekommendationen till regeringen är ju så att säga att utreda detta, inleda en process för att avveckla. Men det kräver en noggrann beredning och utredning.
Nu ska jag inte lägga ord i din mun, utan det är helt enkelt, det här är bara jag som tycker, men man behöver ju inte vara oerhört konspiratorisk för att ana att personer som har lärt sig hur arvsfonden fungerar och hittar sätt att söka pengar då ibland kanske utan att de har berättat det till det, också vet hur man utnyttjar andra instanser för att få pengar till sin verksamhet, till exempel då MUCF eller Folkbildningsrådet eller alla de kommunala bidrag som finns. Man skulle vilja se en samkörning där nästan.
Ja, men det är ju därför som vi har en rekommendation att det bör inrättas en databas så att staten faktiskt har kontroll över, överblick över helheten. Mm. Och det var också en rekommendation som jag hade i samband med att vi granskade statsbidragen då till utbetalningarna till MUCF till exempel.
Ja, jag tycker att det är mycket intressant. Rapporten är viktig och angelägen, liksom väldigt mycket av det ni gör. Jag tänkte att vi ska byta fokus till ett par andra frågor, men och om vi börjar med då den som är nu alldeles väldigt aktuell. Och det handlar om en rapport där ni konstaterar att regeringens rapportering av biståndets resultat till riksdagen brister. Du har kanske inte jobbat operativt med den här själv, men eftersom den är aktuell så kanske du kan säga någonting om den frågan.
Ja, det är ju en granskning som publicerades häromdagen och som du säger så har vi tittat på den bland annat och den rapportering och den informationsinsamling som sker av olika biståndsinsatser. Och det vi kommer fram till är ju att det görs en ordentlig och väldigt stor informationsinsamling och kartläggning. Och sen rapporteras det där, men används inte. Och det är så omfattande informationsinsamling så att man egentligen inte ser skogen för alla träden. Skulle man kunna hårdra det lite?
Det finns mycket data. Men
ja, och det handlar väldigt mycket om att rapportera och kartlägga vad som har gjorts, men kanske inte så mycket om vad det har lett till för resultat.
Det är ju ett sätt att rapportera, kan man säga, att undvika resultaten, aktivitetsrevision. Intressant. Och en annan revision som ännu inte är gjord då, då ska vi prata i framtiden här, men ni har beslutat att inleda en granskning av LKABs planer på att ställa om från försäljning av järnmalmspellets till produktion av järnsvamp. Och det är då en omställning som ska göra bolaget klimatneutralt och som kan kosta upp mot 400 miljarder. Vad är det Riksrevisionen ska granska där?
Alltså LKAB är ju ett statligt bolag och vårt uppdrag är ju att granska den statliga verksamheten, allt som har kopplingar till statsbudgeten. Och det här är en stor omställning som är på gång och det här är det intressant att se hur har detta styrts och vad finns det för riskbedömningar och annat. Men vi har ju precis inlett den här granskningen och det handlar också om väldigt mycket pengar. Mm. Vad tar staten för risker i samband med den här omställningen?
Mm. En fråga vi har ställt oss och inte fått svar på än, så vi ser mycket fram emot den här granskningen. Hur går det till när ni väljer ut ett område att göra en sån här revision för? på?
Vi har naturligtvis en omfattande omvärldsbevakning, och sen är vår utgångspunkt, uppdraget är ju att granska den statliga verksamheten med sikte just på då måluppfyllelse, resursutnyttjande och hushållning. Och då har vi en problembaserad ansats. Så att pengar, storleken på pengarna, handlar det om mycket pengar eller är det lite pengar i en statsbudget? Är det något där vi kan se att det finns ett effektivitetsproblem? Alltså, når man målen eller används resurserna effektivt eller hushållar man väl? Och utifrån den då preliminära bedömning som mina medarbetare gör så kommer de till mig och föreslår, och då brukar det vara en ganska omfattande diskussion hos oss, och det handlar också både om timing, ligger vi rätt i tiden, det är ju inte så stor idé att granska någonting där man precis just har genomfört en stor reform. Revision är ju tillbakablickande. Ja. Tror vi att vi kan tillföra något mervärde, vilket vi ofta landar i faktiskt, eftersom vi är unika som myndighet. Vi kan ju granska hela verkställighetskedjan, även regeringen. Det kan ju inte analysmyndigheter under regeringen till exempel. Så med de ingångsvärdena så fattar jag beslut om att vi ska inleda granskning.
Mm. Det är inte så att det ringer en minister och berättar, det här skulle vi vilja titta närmare på.
Nej, Riksrevisionen är en oberoende myndighet med ett grundlagsfäst uppdrag och ett grundlagsfäst oberoende där jag faktiskt som riksrevisor tillerkänns då befogenheten att fatta de beslut om vad som ska granskas, hur det ska granskas och vilka slutsatser som ska dras. Och också har den här grundlagsfästa rätten att få del av information och hjälp ifrån de som vi granskar eller som vi behöver för vår granskning.
Det måste vara häftigt att gå kliva in genom portarna varje morgon faktiskt. Det är ett ganska tungt uppdrag. Spännande, men tungt.
Ansvarsfullt. Ja. Väldigt viktigt att det finns en oberoende granskning. Vi är ju en del av riksdagens kontrollmakt. Vi hjälper riksdagen att utöva sin kontrollmakt över verkställighetskedjan. Mm. Och naturligtvis ett väldigt mångfacetterat och stimulerande uppdrag.
Ja, det låter jätteroligt och framförallt oerhört viktigt. Mm. Men det har inte alltid varit så att ni har varit oberoende. Det här har jag pratat om i ett tidigare avsnitt av Uppskattat med Inga-Britt Ahlenius när hon upptäckte det här. Men från början rapporterade man, för ni rapporterade riksdagen, men från början rapporterade man till regeringen.
Alltså, Riksrevisionen firade 20 år som oberoende granskare av staten förra året. Och innan dess så fanns myndigheten Riksrevisionsverket, men också riksdagens revisorer som var en del av riksdagsförvaltningen. Riksrevisionsverket var en myndighet som lydde under regeringen. Och riksdagens revisorer var en ganska liten enhet inom riksdagsförvaltningen. Och de två verksamheterna slogs då ihop och bildade den oberoende riksrevisionen i 2003.
Och nu måste man inte vara expert på konstitutionell rätt, men det intressanta är att den verkställande makten är ju rimligen den som ska granskas av den lagstiftande makten, det vill säga riksdagen, som är våra högst valda. Och då är det rimligt att de också rapporterar till er och inte att ni rapporterar till dem och inte till regeringen, som ju oftast förekommer i länder som vi kanske inte vill ha så mycket gemensamt med.
Det stämmer, men jag kan också konstatera att det är den gängse lösningen. Alla länder numera har ju faktiskt en riksrevision. Sen kan de ju ha mer eller mindre oberoende. Ja. Och man kan ibland ha oberoende på pappret och väldigt fina regler i sina olika grundlagar. Men sen när det väl kommer till exempel den finansiella möjligheten att verka så stryps man utav att man inte får pengar.
Ja. Nej, och precis, det räcker inte med bra lagstiftning. Jag tror inte att det var inget fel på Sovjetunionens grundlag till exempel. Det var bara att det var bara ett papper. Det var ingen som brydde sig om den.
Precis så.
Ja, mycket spännande. Vi får hoppas jag har anledning att återkomma. Och för er som har lyssnat nu på detta avsnitt av Uppskattat så kan jag rekommendera då att titta på Riksrevisions hemsida. För det dyker upp spännande rapporter. Hur många rapporter släppte ni varje år?
ja, ungefär 30 om året. Och det är dels vad vi klarar av som organisation, men också vad systemet, om jag får använda det begreppet, klarar av att ta emot. Därför att vi utlöser ju en ganska stor apparat när vi har satt igång en granskning. Mm. Dels det här med att man ska hjälpa oss att få fram information, och vi tar våra granskningsobjektstid i anspråk. Men sen är ju faktiskt också regeringen skyldig att i en formell skrivelse svara riksdagen inom 4 månader på det vi har kommit fram till i våra granskningsrapporter. Så att, det är ett ansvar att använda vårt mandat med, ja, med respekt och omsorg för andras tid också.
Det kan jag förstå. Mm. Men mycket spännande. Jag rekommenderar alla varmt att titta närmare på den rapporten ni publicerar, för det händer en hel del spännande, och det är oerhört viktigt och centralt. Stort tack för att du gästade Australien.
Tack ska du ha.
Tack så jättemycket. Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låg och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan, och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden får du gärna ge oss ett gott betyg i din app, och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter, så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se/bli-medlem. Till nästa vecka, ha det så bra.